Kapitel 4. Banken. Sådana som Bertil går inte i pension. Hela deras identitet bygger på att vara eftersökta och betydelsefulla. De är som små barn faktiskt. Vera. Min telefon ringer och jag kastar ett öga på klockan innan jag svarar enstavigt med sömndrucken röst. Åh, ursäkta, säger en hurtig röst. Jag kanske ringer tidigt. Va? Jan Sandin, Helsingborgs lasarett. Vi träffades som hastigast här om veckan. Jag fick precis obduktionsrapporten och tänkte att du ville höra resultatet. Jag sätter mig upp, plötsligt klarvaken. Om jag minns det rätt uttryckte du oro för att du skulle ha gjort din mamma upprörd och därmed ha orsakat hennes död. Påståendet kändes anklagande och allt för sant och därför något som jag värjer mig emot. Alltså jag... Låt mig lugna dig, fortsätter Jan med pigg röst. Ingenting du gjorde eller sa orsakade din mammas död. Dödsorsaken var lungemboli, en propp som blockerade blodtillförseln till lungorna. Du sa att hon hade klagat över andnöd och smärta i bröstet. Symptomen är snarlika de som föregår hjärtinfarkt. Lungemboli är en inte helt ovanlig dödsorsak för i övrigt friska människor i denna ålder. Jag hör honom vända blad i rapporten innan han fortsätter. Jag kan även trösta dig med att det förmodligen gick snabbt. Med tanke på proppens storlek bör det ha varit över på mindre än en minut. Jag förstår att läkaren vill mig väl, men tanken på den rädsla och vanmakt mamma måste ha känt under sina sista sekunder i livet tecknar en bild jag inte vill bära med mig. Du är välkommen att hämta en kopia av rapporten på sjukhuset om du vill, annars lägger jag den på lådan. Läkaren pratar avspänt, som om han hade ett jobb, vilket som helst. Tack, säger jag. Det räcker om du postar den. Då gör jag det. Ledsen om jag väckte dig. Jag är så lättad att jag lyfts upp ur sängen. Jag kastar på mig mammas morgonrock, rusar ner för trappan, kliver i ett par träskor och skyndar över till Bertil och Vera, mammas grannar och goda vänner. Vera öppnar. Lilla vännen, vad står på? Och först nu märker jag att jag gråter. De ringde från sjukhuset, säger jag och skrattar mellan tårarna. Det var ingen hjärtattack. Hon hade en propp i lungan. Det var inte mitt fel. Men snälla Karin, hon kramar mig länge och hårt, drar mig in i huset och leder mig ut i köket. Det var inte jag, upprepar jag 10 minuter senare och smakar på teet som Vera har ställt framför mig. Stackars dig, har du gått runt och inbillat dig att det var ditt fel, lilla vännen? Jag var övertygad. Jag tänkte att jag aldrig mer skulle öppna min mun offentligt. Vera lägger sin hand på min. Nu räcker det med dumheter, säger hon vänligt. Din mamma var stolt över dig. Stoltare än någon förälder jag känner. Jag vet kanske inte själv vad det innebär att ha barn, men som betraktare på avstånd kan jag konstatera att ingen kärlek är lättare än förälderns till barnet. Omvänt kan vara svårt och komplicerat. Men för en förälder är det självklart. Din mamma älskade dig. Och jag önskar av hela mitt hjärta att hon hann se din medverkan i TV. För jag vet att hon skulle ha tyckt precis som jag. Du satte 2 gapiga gubbar på plats. Och det ska du göra igen om du får chansen. Du är snäll. Jag är inte snäll. Jag är trött och less. Sätt ner foten och sträck på dig, unge. Jag nickar lydigt och drar in det sista snoret. Tack. Vera skrattar och skakar på huvudet. Ditt fel, upprepar hon och fnyser kärleksfullt. Karin, du gör allt rätt. Jag önskar att du förstod det. Det är tur att jag har er, säger jag. Var är Bertil? Han jobbar, säger Vera. Någon ska göra det. Jag trodde att han hade gått i pension. Sådana som han går inte i pension. Hela deras identitet bygger på att vara eftersökta och betydelsefulla. De är som små barn faktiskt. Vera vet vad hon pratar om. Hennes pappa grundade företaget som Bertil nu leder. Hur går det för dig, frågar hon. Har du kommit igång med skrivandet? Inte än. Idag ska jag träffa banken. Det har kommit en del räkningar och jag vet inte riktigt hur det funkar med betalning. Har du pengar så du klarar dig? Absolut. Säg till om du behöver hjälp. Lova det. Jag tänker på Veras generösa erbjudande när jag går in på banken. Jag noterar ett uppklätt par, människor med mössan i hand. Han i omodern kostym, hon kuvad och obekväm. En ointresserad ung bankman, rakt nedstigen ur den trygga medelklassen, för ett privat telefonsamtal vid sitt skrivbord och gör sig ingen brådska innan han släntrar bort till paret och säger åt dem att följa honom till hans skrivbord.